Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det bara kändes... Wow, okej, okay. Efter allt det här, jag överlevt bröstcancer och nu liksom, så fungerar det inte.
Nej. Kan man inte bara få en chans någon gång liksom?
Ja, men precis.
Hello 2022 och varmt välkommen till årets första avsnitt av Vattnet går. Woohoo! Är det nu det händer? Är det 2022 som hela världens problem löser sig och vi alla skuttar lyckliga omkring? Ja, kanske inte. Men jag, Nina Campioni, hoppas åtminstone att 2022 blir ditt år. Jag hoppas att det blir barnmorskans år. Och kanske vågar man också hoppas på en valrörelse där en ljus framtid står i fokus istället för hat, hot och ja, ljug. Ja, det kanske vi kan våga hoppas på. Hur som, ny podd var det, nytt år. Och jag hoppas att jag under 2022 kommer kunna fortsätta leverera spännande, intressanta, lärorika, underhållande och framförallt verkliga historier från landets alla kvinnor till just ditt öra. Och jag hoppas att du fortsatt kommer att hänga med mig och podden 2022 också. Och med det vill jag såklart också tacka för ett fint 2021 tillsammans. Tack för alla fina mejl och DMs ni skrivit. Tack för alla era tankar, förslag, tips och fina ord. Ni och ja, vi gör den här podden tillsammans. Jag vill också rikta ett extra tack till poddens båda experter, barnmorskan Gudrun Abascal och beteendevetaren Paulina Gunnardo. Utan er hade inte podden fått samma tyngd och professionalitet. Ja, det hade liksom bara varit jag som ja, gissat en himla massa. Och gissa, tja, det är kanske inte fullt lika bra som en proffsig expert. Eller vad säger ni? Så tack till er två. Okej, låt oss nu fokusera framåt och på dagens avsnitt. Idag ska vi snacka om ett spännande och hett debatterat ämne som på inget sätt är enkelt att prata om. Nämligen surrogatmödraskap. Och vi ska ta oss över Atlanten till North Carolina och till Adiba Barney. Adiba, född i Libanon men uppvuxen i Linköping, har efter en tid inom teknikbranschen både i Sverige och Silicon Valley nu lagt det åt sidan för att ägna sig åt att genom författarskap och föreläsningar öka kunskapen om spridd bröstcancer, något som hon själv lever med. Hon är just nu aktuell med boken När livet ger dig kaktusar, gör margaritas. Och förutom surrogatprocessen så kommer vi också prata om ofrivillig barnlöshet, IVF och andra stora frågor. Varmt välkomna!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Du Adiba, när man googlar på dig så inser man att man skulle behöva minst 10 avsnitt för att gå igenom allt som har hänt i ditt liv. Du har ju en fantastisk bok som man kan läsa mer kring din berättelse i. Så jag tänker att vi här idag fokuserar på det vi brukar i den här podden.
Det låter kanon.
Det låter kanon.
Jag gillar det.
Vi ska också säga att vi poddar på avstånd. Du befinner dig i USA.
Ja.
Och dessutom i en sjuksäng. För du har...
Ja.
Ja,
ja precis. Jag är bara någon vecka eller så. Sen så bröt jag höften. Mm. Hela liksom höftleden bara krak.
Fruktansvärt.
Gick sönder mitt i tu. Och jag hamnade på golvet med ena benet konstigt positionerat. Men det är så. Det är en del av när man har spridd bröstcancer. Att, speciellt om det har spritt sig till skelettet. Mm. Att skelettet blir väldigt skört. Mm. För cancern äter på liksom, benen. Och det blir små hål i skeletten. För min del så bara gick den sönder helt enkelt. Mm. Utan någon som helst varning. Jag har ju haft jätteont såklart i alla dessa år. Men det är svårt att veta att det är så nära.
Mm, såklart.
Bra, kan man säga. Så att det är tufft. Så jag ligger nu i... Jag har ganska många månader framför mig av att läka det här. För jag har ju stål och skruvar från övre höften till ner till knät. Mm. Så att det kommer ta jättelång tid.
Oh, wow.
Och det är jobbigt för en som har väldigt lite tålamod som jag har. Så jag har ju sagt att mitt mål nu är att det här ska vara över med. Liksom det här, jag ska kunna gå igenom 3 månader. Så,
ja, det låter som en bra målsättning.
Jag ska halvera minimum tiden. Ja.
Det känns som, är det någon som kan fixa det så är det du. Du
ja.
Uppskattar verkligen att du trots detta orkar prata med mig idag.
Absolut. Det ska bli kul att prata.
Ja.
Speciellt om det som är röda tråden i min bok egentligen. Och som har varit med mig under hela min liksom, vuxna tid. Där jag har känt den här barnlängtan och allt det. Så att det, den har alltid funnits där. Trots karriär och trots allt annat.
Mm.
Som har hänt så har det alltid funnits i bakgrunden.
Ja, men berätta om det, för det är ju ändå, precis som du säger, du är inne på karriär. Det är ofta brukar ju inte de gå hand i hand, just att man liksom både kör hela racet karriär och har barnlängtan. Oftast brukar det ju liksom kanske komma lite senare med barnlängtan då kanske.
Ja, precis. För mig var det aldrig ena eller andra, utan det har alltid varit liksom... Jag började ju få en sån här enorm barnlängtan redan när jag var 25 år. Jag bara kände, och då var jag faktiskt redan gift, kan ni tänka dig. Men med min första man då, vi gifte oss när jag var 24. Men jag är syrian och ja, det hör till liksom. Man är inte, vi var ändå tillsammans i 4 år innan giftermålet. Så att det var ändå timing och sådär. Det är en story i sig. Att vara syrian och allt det där.
Mm.
Det tar vi någon annan gång.
Okej, vi lämnar det.
men ja, så den här barnlängtan kom då. Och jag och då min dåvarande man. Jag tog ut min kopparspiral och tänkte att ja, nu. Jag är ju bara 25. Herregud, det här är väl... Ingen tänker väl när man börjar försöka få barn att det här kommer ta vad det tog för mig då nästan 15 år innan jag verkligen blev mamma.
Nej,
så att det var en start som var ganska tuff på en gång, för att det funkar helt enkelt inte.
Nej. Blev du, kände du liksom redan från början att, alltså, fanns det någon liksom redan från början den första gången du märkte att det inte bara gick liksom på ett kick? Vad kände du då liksom? Vad tänkte du?
Ja, att jag var ju så otroligt frustrerad, för att som person så har jag alltid varit väldigt målinriktad, och kämpar man tillräckligt hårt så händer det liksom. Men här hade jag ingen kontroll över situationen, och vi försökte och så stod vi på i en sån här IVF-kö då. Vi blev utredda och det fanns ingen anledning som helst för varför vi inte kunde få barn. Och det är också när det är så här oförklarlig barnlöshet, är ju jättejobbigt. För man kan inte peka på någonting specifikt, man kan inte fixa någonting specifikt, utan det bara går inte. Hela den här biten att liksom utredning och allt det tog ju sin tid. Så att när jag var 27 så hörde de av sig så att men nu är det eran tur. Och precis i samma veva. Så vi börjar ju liksom gå dit och börja göra de här första grejerna man ska göra innan hormonstimulering och sådär förstås. Och då upptäcker jag ju en sån här knöl i min vänstra bröst då. Som visade sig vara bröstcancer. Så att det satt ju liksom stopp för det här med barn på en gång. Så det var ju första sorgen som jag fick vara med om, i att ha den här enorma barnlängden som jag då hade. Och sen då få veta att men nu har du bröstcancer, och det kommer ju liksom betyda att du inte kan ens göra någon IVF eller någonting på flera år, för att det kan ju vara ett dödsdom att göra det då, liksom, för det är ju hormonkänsligt och sådär.
Tungt.
Ja, precis. Så det var, jag kommer ihåg så väl, alltså, en av mina sådana här jätteklara, tydliga minnen är att vi sitter där hos barnläkare, alltså där IVF-mottagning, och jag gråter ihjäl mig. Jag har verkligen så här bara, jag gråter så stor, och det är inte för att jag har fått bröstcancer, utan det är för att vi inte kunde gå vidare med att skaffa barn. Så att det var en mycket, mycket större sorg för mig än att få den här sjukdomen då. Så att, och jag hade ju sån, min barnlängtan var så stor så att den liksom, jag till och med hade så här, jag utvecklade någon utan foster med någon typ så här gul kroppshinna grej, fast som inte var
ofosterlig.
Alltså precis, så jag var ju typ skengravid, jag var så mentalt, var så liksom fokuserad på att skaffa barn, att jag till och med lät min kropp typ utveckla den här de här symptomen som jag hade fast jag inte var gravid, vilket var helt sjukt att man kan mentalt gå in i något så väl så att det verkligen blir så. Så det var en ganska tuff resa jag hade, jag kommer ihåg, och speciellt då, för det var ju inte så här sociala medier och så, utan det fanns så här forum, och jag var ju ganska ung, så inga utav mina vänner höll på att försöka få barn, så jag var ganska ensam i det här. Jag var ensam i den här sorgen att ha barnlängtan, samtidigt gör jag en grym karriär och jobbar stenhårt och så, så att det var inte så att jag, mitt privata liv och mitt liksom professionella liv, det var ju som två olika världar. Jag körde på och men sorgen fanns där hela tiden i bakgrunden. Väldigt få tror jag visste om hur, om man inte var nära vän med mig, hur tufft det var att bära den här sorgen, att man inte kan få barn. Jag tror man nästan måste ha varit med om det för att verkligen förstå hur tufft det är. Och speciellt att många tar så, man tar ju det, man tar för givet att man ska kunna skaffa barn.
Exakt.
Speciellt när man är så ung också. Liksom. Det finns ju ingen anledning rent fysiskt varför det inte ska gå.
Nej, men precis.
Så det var en jättetuff tid att få bröstcancer ovanpå det och behöva liksom gå igenom behandlingar och sen ha de här tamoxifen som gjorde att man gick in i klimakterie och sådär. Ja, allt det var ju ganska tufft i sig liksom. Mm.
Här pratade vi om skengraviditet. Vad innebär det?
Alltså idag så visst förekommer, och jag har varit med om det här, att kvinnor som har faktiskt kommit, det här var ju på 80-talet någon gång, till Danderyd och trodde att de skulle föda barn. Och så när man började undersöka då så visade det sig att det var ingen bebis i magen. Sen vad det beror på, det för psykisk bakgrund till att det är på det viset, det vet jag inte. Men det är kanske allt ifrån att en stor önskan att vilja och så blir det inte. Och så att jag kan inte ge så himla mycket mera svar på det, men att jag har varit med om det. Mm. Och tvärtom så har det ju också varit att kvinnor har kommit in på akuten och fått barn, för de visste inte om att de var med barn. Så att det, om det omvända det. Finns, är det mer
omvända,
omvända ja. Var det mera vanligt kanske.
Intressant, hur som.
Ja, det mesta händer ju mellan öronen, alltså i hjärnan på oss.
Eller hur? Väldigt mycket som hamnar där uppe. Hur gick det med själva cancerbehandlingen och så då?
Nej, men det gick ju bra. Det här var ju jättetidig. De hittade, alltså vi gick ju dit när det bara var en jätteliten knöl och var god prognos och allt det där. Om jag visste vad jag visste idag, då hade jag ju bett dem göra precis allt, för att de gjorde bara en tårtbitsoperation och strålning då. Så det var inga cellgifter eller så den första gången jag fick bröstcancer. Idag vet man bättre att när unga människor får bröstcancer så är det mycket mer aggressivt.
Okej.
Och det är mycket mer, man ska ta i med allt. Liksom.
All right, okay.
För när unga får så är det mycket mer snabbare i både tillväxt och allting. Så att nu om det är en ung som får diagnosen så kör man, då tar man i med allt man kan.
Okay.
Men sen så äntligen då så säger då min onkolog att ja, men vi kan nog bryta det här nu, du är ju så ung och sådär, så vi har ju gjort allting och det var ju så tidigt stadie så det finns ju ingen anledning att fortsätta med, så kan ni ju börja försöka skaffa barn då. Mm. Och gav okej till Huddinge fertilitetsklinik, så att då började vi då göra första IVF och det gick inte. Mm. Så det fungerade inte, och såklart att det bara kändes wow, okej, efter allt det här, jag överlevt bröstcancer och nu liksom, så fungerar det inte.
Nej. Kan man inte bara få en chans någon gång liksom?
Ja, men precis. Mm. Så att det kändes så där fruktansvärt. Alltså. Och fortfarande så var jag ensam i den sorgen, för att jag var fortfarande ganska ung. Mm. Och väldigt få som tänkte på att skaffa barn och så. Mm. Och sen bara några månader efter det så säger min dåvarande man att han inte älskar mig längre och han vill skiljas. Mm. Så det var ju en tuff grej. Så vi hann ju bara göra ett IVF-försök tillsammans då. Mm. Men vi hade ju de här embryona i frysen, och såklart att när man inte är tillsammans med någon så kan man ju inte använda dem.
Nej,
och så. Så att det var ju, de behåller dem ändå i 5 år. Just in case liksom. Mm. Och sen så skilsmässa, och 6 månader efter det så precis när jag började dejta en man, och jag faktiskt dejtade bara på kul och för att jag skulle flytta till USA. Jag skulle äntligen förverkliga en dröm som jag hade haft sen jag var liksom, sen jag pluggade och innan jag träffade min första man då, att jobba och bo i USA. Mm. Och sa upp mig på mitt jobb på Kista Science City och liksom gjorde alla de där grejerna för att komma iväg till USA. Och en del av att liksom på den försäkring som jag skulle teckna för att kunna vara där den första tiden innan man får så att säga försäkring via jobb och annat, krävde att jag gjorde en hel full hälsokontroll.
Okay.
Och eftersom jag hade haft bröstcancer så ville de att jag gör en mammografi också som en del i liksom det här formuläret. Mm. Jag fick göra precis varenda hälsokontroll man kunde göra. Och jag gör det och det upptäcks 2 små nya tumörer i ärren från tårtbitsoperationen. Mm. Men så här jättesmå millimeter små tumörer i de ärren då. Så att så den drömmen fick läggas på is också. Mm. Och istället blev jag heltidspatient på Karolinska nu då, för att nu ville de ju ta i med allting. Mm. Insåg att den här, det kom ju tillbaka och det man hade gjort hade inte varit tillräckligt liksom. Mm. Så då blev det ju cellgifter och hela alltihopa. Och ett ganska både tufft och väldigt händelsefullt och kul år faktiskt. För att jag träffade då en fantastisk man som jag dejtade via match.com. Och som jag hade bara dejtat 1 eller 2 dejter innan jag fick beskedet, diagnosen. Okay. Då. Men han ville fortsätta dejta och sådär. Wow, och, och en grej som var så här sjukt kul, eller kul, men det är väldigt udda. Eftersom jag skulle få cellgifter så kan man kan ju bli steril av det. Och för mig har ju som sagt barnfrågan alltid varit där och varit viktig. Så att när de sa det, att nu finns det ju chans då att spara några ägg. Mm. Och det bästa är ju att också fertilisera, alltså göra embryon. För de har större chans att liksom vid upptidning att fungera än bara ägg och så vidare. Så då, om du träffar någon nu så kan det ju vara läge liksom att säga det till dem. Jag bara, jag har dejtat en kille i typ 1 månader. Det är något som där, det är ju upp till dig. Du får ju fråga liksom. Så där sitter jag, och eftersom jag var då också i cykeln precis rätt tid, så att om jag ville ha de här stimulerade så skulle det hända på en gång, för att cellgifterna måste startas, vi kan inte vänta, bla bla bla. Nej. Så jag hade liksom ingen tid att ens tänka på saken, utan det var bara att köra. Och jag sitter i mitt kök med en väninna då, som Emma, som jag bara behövde råd från. För jag satt och tog de här sprutorna då, hormonstimuleringssprutorna, och pratade med henne. Hur ska jag fråga Magnus då, som var min sambo, eller inte en sambo, då bara dejt. Om han ville liksom befrukta mina ägg när vi bara hade dejtat så kort tid. Och det visade sig att det var ju ganska lätt. Jag bara sa det helt enkelt. Ja. Det var bara att säga som det var. Mm. Och sa det, det här kan ju vara vår enda chans att få vårt egna biologiska barn. Om det nu är så att jag blir steril av cellgifterna och sådär. Mm. Så att om vi nu är något i framtiden. Det är ingen, vi kör på.
Oh, wow.
Han bara liksom. men vi kände ju att vi hade något speciellt där och sådär. Så att det var det sjukaste att liksom fråga någon man har dejtat så kort tid och befrukta ens ägg innan man ens har liksom.
Det mest romantiska. Jag har ett dejtförslag här.
Precis. Så det var ju sjukt kul. Men han var helt fantastisk. Han ville liksom, och sen så när han fick göra det här spermieprovet då, det visade sig att han hade typ 350 miljoner spermier eller någonting, så var han ju superstolt såklart. Det var väldigt speciellt och sådär. Så att, men det var så sjukt, för när vi var på fertilitetskliniken så frågade de nästan ut honom som en typ så här, för de kunde inte tro att det är sant att som inte har varit tillsammans så länge skulle frukta ägg tillsammans. Liksom. Så de frågade honom om han gjorde det av egen vilja eller om jag tvingade honom eller något.
Så han blev
utfrågad. Ja, precis. Han fick liksom världens frågebatteri där med olika frågor och sådär. Med psykolog och hej och hå. Men sluta du, jag har inte tvingar ju ingen att göra barn med mig, tänkte jag säga. Så då hade vi också då, så då helt plötsligt har jag två olika embryosätt. Med första mannen som fortfarande får par i frysen och andra mannen. Och sen många år framåt kan jag säga att när jag inte var tillsammans med någon av dem längre så fick jag ett brev som hade kommit, jag bodde i USA redan då och det hade kommit till min adress hemma. Mm. Fick jag ett brev att de hade nu, alltså eftersom de inte hade fått tag på mig så hade de nu gjort sig av med de här embryorna då.
Ja.
Men då var det ju inte förra mannens som det hade varit då 5 år utan det var Magnus. De hade alltså blandat ihop dem och gjort av med äggen som var inte klar, alltså inte haft 5 åren.
Oj, oj, oj.
Så jag bara, tänk om jag hade varit så.
Ja, men alltså,
jag hade
snälla
blivit,
någon.
Blivit förbannad.
Alltså verkligen.
Oh, men nu var ju USA och livet var helt annorlunda. Så det var så här.
Men shit, jag tänker om man hade varit i den situationen. Att det här var. Att det som att, men vi tänkte ju höra av oss nästa vecka. För att vi skulle liksom ta tag i det här nu. Fy.
Ja, men precis. Precis. Nu försökte de ju få tag på mig. Jag var ju inte där. Liksom. Mm. Jag var ju i USA. Jag hade ju inte ens tanke på de där embryorna. Men jag hade ju faktiskt också ägg. Och de var ju ganska nya och unga och de försvann också. Mm. Så det var ju en annan grej. Men för jag sparade bägge då. Men hur som haver. Så jag har haft många såna här anekdoter från min fertilitetstid. Liksom ha två olika sätt av med samma... Ja, alltså med två olika män.
Mm.
Men vara en samma kvinna så att säga. Med två män ha embryon. De, ja. Det är ganska galet.
Men du,
så.
När du liksom var färdig med den här andra behandlingen då.
Mm.
Vad hände då då?
Ja, alltså,
och hur gammal var du då?
Ja, då hade jag ju blivit 30. Så att jag skulle fylla 31 i året. När jag blev klar och då startade jag mitt eget företag och körde på ett tag och sen insåg jag att jag kanske inte riktigt var liksom in it for life med Magnus och jag visste att han ville mer och ja, familj och hela det där och vi försökte också naturligt, det funkar ju liksom aldrig. Vi kom aldrig till det att vi liksom gjorde IVF eller så tillsammans. För jag visste någonstans att han kom ju in i mitt liv när det var som mest galet. Jag får liksom återfall i bröstcancer och nu var det ju alla möjliga galna behandlingar och allting. Och vi hade sån fantastisk tid tillsammans trots allt det. Mm. Och han var en stor del i det. Att jag, för det var då jag bestämde mig för att göra allt som jag hade på min bucket list. Liksom. Mm. Jag skulle hitta på alla möjliga galna saker, vilket vi gjorde tillsammans mycket av det. Och så. Men jag insåg att det var inte, he wasn't the love of my life, så to speak. Och sen hade ju den här drömmen att åka till USA, den fanns ju där hela tiden också.
Mm.
Så när jag kom på en idé som senare tog mig dit då, så, och då var jag inte tillsammans med Magnus längre. Jag kom äntligen iväg till USA och det var för att jag kom på ett ganska galet stort projekt att promota Sverige som ett innovativt land worldwide genom en mobil roadshow. Där man berättar storyn om Sverige som ett innovativt land med olika historier, liksom allt från Ericsson till Atlas Copco, Alfa Laval, alla sådana här riktigt stora och gamla företag till Spotify och Skype och alla de här. Så gjorde vi liksom, bara skapa en hel liksom story kring det och sen leta hela landet efter de små nystartade startups, så att säga, techföretag. Som var väldigt, väldigt innovativa. Och så valde vi ut dem och så satte vi ihop en liten mobilshow kring det. Och de reste runt i 4 år runt i hela världen. Okay. Men vi lanserade det då i Silicon Valley. Mm. För att göra, det är ju väldigt lång story kring det. Men för hela min karriärbakgrund har ju varit i svenska startup och såna här science parks och science cities och sådär. Jobbar mycket med både med företagen i sig men också med startups, men också att jobba med olika regioner som är väldigt så här, innovativa. Okay. Och hur vi ska promota det och bygga varumärke kring det. Mm. Så den pitchen gjorde jag för Svenska institutet som ligger under UD. Och det tog kanske 1,5 år innan de kom tillbaka till mig och sa att vi kör på. Mm. Och då bestämde vi att Silicon Valley skulle vara där vi lanserade det. Mm. Och det var så jag flyttade dit i mars 2011.
Bra där, gör reklam för Sverige. Det var inte dumt.
Ja, nej, men det har jag gjort hela tiden kan man säga under min karriär. Fast ibland i större format. Så att säga. Det är jättekul. Jag har alltid varit så stolt över Sverige och vad Sverige har att komma med och framförallt inom innovation och high-tech och sådär. Så och speciellt när jag kom till Silicon Valley, jag var nog det mest svenska du kunde hitta där. Uh-huh. Och det är komiskt för att du ser ju mig nu, jag är ju verkligen, ser ju inte så svensk ut. Mm. Så att jag var den som såg minst svensk ut och var mest svensk för Sverige i utlandet kan man säga. Om du skulle ha en slogan. För Sverige i utlandet. Så att, jag tror aldrig jag har känt mig mer svensk än när jag flyttade till Silicon Valley. Varje gång det var någon minister som skulle komma eller någon typ så här offentligt besök till dalen så tillfrågades jag att komma och prata om vad vi gör och så där. Så att det var verkligen så här. Som man gick runt med svenska flaggan.
Vi ringer på svenskan.
Ja, precis. Vi ringer svenskan. Ja. Hon som i Sverige ansågs inte vara så svensk.
Just det. Ja, det är komiskt.
Ja, det är verkligen komiskt. Mm. Men det var jättekul. Jag älskade verkligen att göra allt det där. Och sen fick jag ett annat jobb. Då jag blev vd för ett ganska välkänt och gammal organisation i Silicon Valley som heter Silicon Valley Forum som var lite som spinnen i nätet där basically och connecta alla olika intressenter i Silicon Valley från venture capital till storbolag till forskning till you name it. Mm. Men det är en hel historia i sig så den kan vi ta.
Men bor du kvar i San Francisco-området?
Nej, jag gör ju inte det. Så att det är för att jag, när jag blev sjuk, när jag fick diagnosen spridd bröstcancer, så jag försökte i 1 år att jobba samtidigt, alltså jobba då som vd för Silicon Valley Forum samtidigt och det gick inte helt enkelt. Jag fick ju upp. Det jobbet jag hade var så extremt intensivt att det fanns inte en chans på denna jord att jag kunde kombinera det. Och för mig var det liksom heartbreaking. Det var nog en av de mest liksom, tuffaste tiderna att ge upp något som jag har kämpat och älskat så mycket i min karriär. Mm. Att ge upp sin karriär. Man inser inte, om man verkligen älskar det man gör och har passion för det och verkligen känner enorm motivation och driv för det man gör. När det tas ifrån en. Man har inte valt att göra det själv. Utan det tas ifrån en. Som jag säger att cancer stal min karriär kan man säga. Som jag hade kämpat så hårt för. Jag hade ju massa mer mål och drömmar och sådär. Det var tungt. Jag blev extremt deprimerad och hade en identitetskris under några månader där. Innan jag insåg att jag kunde faktiskt använda allt det. All den kunskap och allt det driv jag har. Att göra skillnad i spridd bröstcancer community.
Just det.
Som advocate. Så det blev så. Mm. Men om vi ska tillbaka till barnafrågan.
Precis, vi backar bandet. hur tacklar du det här med barnalängtan? På andra sidan Atlanten.
Ja, alltså som sagt, den fanns fortfarande där trots liksom allt som hände i mitt liv, och vilket var ganska stora grejer med liksom stora karriärsdrömmar som gick i mål och sådär, som blev uppfyllda, så var den fortfarande där. Och så träffade jag då min nuvarande man Chris på Match.com, och jag gillade det där med dating.
Det är bra.
Det var väldigt praktiskt för mig som var så busy med mig, med mitt jobb och sådär.
Ja, det är väl underbart att det finns, herregud. Det är skitbra.
Ja, men eller hur? Och han är då 7 år yngre än mig och sådär. Men jag var tvungen att vara tydlig med honom från start att jag har haft väldigt svårt att liksom bli med barn och så. Bara så du vet, det här är viktigt att jag kan förmedla.
Mm.
För att det är inget som man bara liksom inte vill säga någonstans. Precis. Det tar jag kanske på dejt 2 eller 3. Jag bara så här, det här är viktigt att jag nämner. Och han förstod det, men helt ärligt så hade han inte ens tänkt på barn, för han var ju så himla ung liksom.
Mm.
Och sen så när vi blev mer och mer mer stadgade i ett förhållande och sådär. Och då började ju vi tänka på att skaffa barn.
Mm.
Men vi försökte väl egentligen inte, utan vi tänkte mer så här, ja, men vi får se, händer det så händer det, typ så här.
Mm.
Fast vi båda visste då att det är väldigt, det är inte så troligt att det faktiskt kommer gå vägen naturligt, eftersom det inte hade gjort det innan. Så gifte vi oss 2013 och december där, och efter all den här tiden så tänkte jag, ja, men vi försöker mer och se sådär. 2 år till gick och inget hade hänt. Så då tänkte jag, okej, men nu är det nog dags ändå att ta kontakt med en fertilitetsklinik i San Francisco.
Mm.
Och där är ju inget som typ landstinget eller regionen står för, utan det betalar man själv. Ja. Det är en dyr affär, så man måste verkligen ha bestämt sig för vad man vill göra.
Mm.
Och just den här fertilitetskliniken då sa att, ja, men du har ju en historia av bröstcancer. Jag bara, ja, men jag blev friskförklarad 2013. Jag har ett brev här från Karolinska, så jag ska nog inte behöva göra någon mammografi eller någonting.
Mm.
Men det ville de ändå bara för säkerhets skull, USA, vet du, men de vill ju inte att folk stämmer in och sådär.
Mm.
Så jag kan göra en mammografi för att det skulle göra någon skillnad. Men då visste jag sig att jag hade ett förstadie till bröstcancer i det andra bröstet.
Mm.
Som var så här, hade inget med det vänstra bröstet att göra. Utan helt ny, men stadie 0 då, så det var verkligen, det fanns inte ens tumörer, utan det var så här, man såg mycket aktivitet bara. Jag var okej, men det är ingen fara, för det är så tidigt, så det är bara att ta bort bröstet, operera bort det, så är det bra igen.
Okay.
Så jag tänkte, okej, ja, men det är så inga behandlingar eller någonting sånt, eftersom det var ett förstadie, så det var inte ens någonting så allvarligt att man behövde göra det. Jag var okej, så då hade jag helt plötsligt minus 2 bröst och 2 fake som inte alls känns som typ när man gör en bröstförstoring eller något sånt där, utan nu pratar vi verkligen skrapa bort hela brösten och sätta 2 döda saker där som inte alls har någon funktion eller känsla.
Mm.
Vilket är jättetråkigt, för att jag skulle lika gärna inte ha brösten, inte ha de här proteserna, för de har ingen känsla, de har ingen funktion, de har ingenting. Men det var också samtidigt det här jag hade haft någonstans i bakhuvudet, att jag har ju alltid tänkt att jag har ett bröst jag kan amma med när den dagen kommer. Helt plötsligt hade jag inga. Och någonstans så sörjde jag det också i det hela. Men just då var det ju fortfarande så att jag visste ju inte då om det här spridd och sådär. Och sen under tiden som jag återhämtade mig från operationen så hade jag svårt att andas. Jag fick tryck på bröstet. Så jag tänkte, vi åker in till akuten, och de såg att jag hade vätska på lungorna som de dränerar då. Och Men den scannen, röntgen de gjorde, kroppsröntgen, visade också att jag hade massa olika, massa spots, alltså som man såg i CT-scannen, som då tyder på att jag kan ha haft metastaser i ganska lång tid, under lång tid, som har spridit sig då i mitt skelett. Och vi ville liksom inte tro det. Nej. Det var det värsta som kunde någonsin hända. Liksom. Att gå från att vara så här jätteglada och så. Nu ska vi äntligen skaffa barn. Och ja, för mig har ju det varit en lång resa som jag hade väntat på den här stunden. Och sen vet att ja, men nu hade jag fått en sjukdom som inte bara var att göra behandlingar och så är man klar och så får man ringa klockan nu handlar det om jag kanske inte lever till 40.
Nej.
Och jag kommer aldrig bli mamma. Det var de två sakerna som direkt liksom för de sa att ja, 2 till 3 år i snitt vad vi ser i liksom överlevnad. Ursäkta. Håller in lite gråt här.
Ja, men det
var på ute.
Hur
bara
konstigt
få ut
annars. Ja. Bara ut med det om du känner.
Ja. Men så det var en väldigt tuff tid. Och så tufft det var.
Ja, men alltså jag måste fråga. Hur kommer man ens liksom ur sängen? Efter sånt besked.
Ja. Alltså det var ju svårt. I början var det ju, det var en sån chock liksom. Och speciellt när man har noll kunskap om det här. Alltså jag hade ju ingen som helst kunskap om spridd bröstcancer. Jag hade ingen som helst tanke i världen att jag skulle få det. Jag hade ju de tidigaste diagnoserna man kunde ha. Jag hade ingen spridning till lymfkörtlar. Jag gjorde alla behandlingar man skulle göra. Så enligt teorin så var ju inte jag en sån som skulle få spridd. Men det man inte berättade då och det man inte berättar för bröstcancerpatienter för att man inte vill skrämma dem eller jag vet inte, är att när det sprider sig via blodet och det är omöjligt att veta om det har gjorts det. Man kan inte se det och det räcker ju med bara några få celler som sticker iväg. Men att de cellerna också kan gå i ID och de liksom kan sova i flera år och sen helt plötsligt börja bröka sig. Så att jag kunde ha fått spridningen redan från 2005 då när jag fick min första diagnos.
För fan vad obehagligt. Alltså det här,
för de kan sova i 5, 10, 15, 20 år. Det är sjukt. Och att det är ungefär 1 av 3 av bröstcancerpatienter kommer att få spridd bröstcancer. Det säger man ju inte heller.
Nej.
Det är ju inget man nämner under allt det här rosa fluffet. Liksom.
Usch, alltså det är... fan, det så jäkla... känns orättvist.
Det är ju det man tänker. Man tänker orättvist, man tänker massa de här sakerna. Liksom. Man är chock. Men jag menar... Vad är rättvist då? Liksom? Det är ju inte rättvist för någon att få spridd bröstcancer. Det är inte okej för någon att få det. Det är inte okej att det här finns överhuvudtaget. Och att vi inte har liksom kommit längre i att göra något åt det.
Nej.
Och anledningen är att vi har inte fokuserat på rätt saker. Vi har inte fokuserat forskningen på att... det faktum på spridd bröstcancer. Väldigt mycket av forskningen har gått på att hur ska vi se till att man inte får bröstcancer. Vilket inte har gjort någon som helst skillnad mer än att folk upptäcker det mer tidigt nu än vad man gör då. Men som sagt, tidigt är ingen garanti för att inte få spridd. Så att, men det är en lång, det kör jag egna debatter kring ganska ofta och sådär.
Ja, men det är ju bra.
Vad gäller, för att det är, det är mycket det jag gör idag. Är att jobba med liksom få ut kunskap om spridd bröstcancer, men också att fokusera mer av insamlingspengar till forskning till för just spridd bröstcancer.
Bra.
Men där var i alla fall, där var min när det hände så var det ju den största sorgen som jag fick var verkligen så här. Jag kommer inte bli mamma. Mm. Jag kommer aldrig bli mamma.
Mm. Hur många år sedan är det du fick den diagnosen?
Så det är då 2015. Så det är snart 7 år.
Mm.
Det var tidigt 2015 som jag fick det.
Mm.
Så det är snart 7 år sedan och jag är fortfarande här.
Mm.
Tack vare forskning, tack vare nya behandlingar som har kommit på marknaden.
Mm. För
nästan 4 av 5 av de som jag har behandlingar som jag tar har varit helt nya på marknaden under den tiden som jag har levt.
Okay.
Med spridd bröstcancer.
Mm.
Så jag har verkligen fått det nyaste som har kommit hela tiden.
Ja, vad otroligt.
Ja, och det gäller ju för alla olika subtyper, inte bara hormonkänsliga utan trippelnegativa, HER2-positiva. Det har kommit nya behandlingar för alla de olika subtyperna och väldigt mycket är mer personliga, det vill säga anpassade efter den typen av mutationer du har i kroppen och sådär. Mm. Så mycket är på... Man kollar DNA, ens gener och så.
Okay.
Och ser om man... Och det är dit vi måste komma liksom. Det går inte att tro att du bara kan ge cellgifter rakt av och alla ska få samma...
Nej, just det. Precis.
Och att det påverkar på samma vis.
Så.
Och det är det som har varit att jag har ju tur då, för att jag är en av 25% som har levt längre än 5 år.
Mm.
Och det är fortfarande så låg siffra som lever längre än så. Och ju mer närmare du kommer 10 år så går det ner dramatiskt i procent som lever så länge då.
Mm.
Och det är ju tack vare att jag har de behandlingar jag har tagit har jag verkligen fått bra respons.
Mm.
Så. Och det är verkligen inte alla patienter som får det. Mm. Och det är därför snittöverlevnad är fortfarande väldigt låg.
Mm.
Så vi måste ha så mycket mer forskning, så många fler behandlingar innan vi kan kalla den här sjukdomen för kronisk, vilket man redan gör i Sverige, vilket är helt galet tycker jag.
Mm.
Så att det har jag varit ute med mycket, att jag tycker det är sjukt och hål i huvudet att man kallar spridd bröstcancer för en kronisk sjukdom.
Okay.
Det är bullshit. En kronisk sjukdom är något man kan leva med ganska normalt i resten av ens liv liksom.
Mm.
Så...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Anyways, så ja, det var de grejerna som hände där då, och då var det ju verkligen liksom, det var så deppig tid, och innan jag insåg att jag kunde göra någonting för spridd bröstcancer communityt, att jag kunde använda den person jag är, så att jag fick en mening med livet igen. Jag fick ett purpose liksom. Och vi flyttade hit sen några år efter, för att för mig var det liksom, det var jobbigt att vara i det området där det jag älskade att göra i min karriär fanns bara runt hörnet. Man kan inte bo i San Francisco eller Silicon Valley utan att få liksom bli bombarded med allt som har med tech och startups och allt det där. Helt klart. Men innan det då, så den andra behandling som jag fick fungerade jättebra. Och den gjorde att man kunde inte se en enda tumör i min kropp längre. Och jag var inte cancerfri, absolut inte. För det blir man aldrig med spridd bröstcancer. Den är obotlig. Men jag hade inga synliga tumörer, vilket var liksom det bästa man kan få med en sån här diagnos. Och min onkolog då, som jag älskar så mycket, hon är en riktig badass. Och hon bara så här, ja, om ni hade några så här framtidsplaner så kan det ju vara något som kan vara värt att kolla in. Så. Man vet inte, jag skulle vilja säga att din livsprognos ser verkligen mycket bättre ut nu när jag ser hur bra du har reagerat på det här, den här behandlingen. Och innan jag hade börjat den behandlingen så var det väldigt viktigt att jag inte hade någon östrogen i kroppen alls. Så man tog bort, man ville att jag skulle vara postmenopausal, alltså efter klimakteriet eller vad man ska kalla det i Sverige. Så att då ville man ta bort mina äggledare. Så innan de tog bort äggledarna så frågade de mig om jag ville spara någonting. Och eftersom jag inte kunde stimuleras så finns det ett speciellt sätt att göra det i USA. Jag vet inte om det har kommit till Sverige ännu, men det är istället för att stimulera som man gör normalt med för att få ut ägg och så gör man det en mycket mer, man behöver inte vänta på en cykel, man behöver liksom inte vara tajmad till någonting, och man plockar ut vad man kan på de 2 veckorna som man kan liksom, som man får lite stimulering. Så istället för att stimulera med massa hormoner och sådär under en hel cykel och vänta in cykeln, så kan man alltså göra det här på en mycket kortare tid med mycket mindre hormoner. Och det här är något som jag hade tur då, för den som kom fram med den metoden var en specialistläkare på UCSF i San Francisco som jag då hade som min fertilitetsläkare där. Så jag hade ju tur att jag var på rätt plats i rätt tid, så att säga. Så vi gjorde den grejen och vi fick ut 3 bra ägg. Bara 3 bra ägg. Och vi befruktade dem. Också hela befruktning och allt det där också sker på ett annorlunda sätt då. Befruktar dem på en mycket tidigare dag än vad man normalt gör. Och helt plötsligt så hade vi 3 väldigt bra graderade embryon. För er som vet om sådana här saker, gradering är jätteviktigt. Så jag hade två som var toppgraderade och en som var bara något under liksom, okay. toppen.
Mm.
Så det var ju bra. Men samtidigt sa den här fantastiska fertilitetsläkaren, men som var badass i sin field. Liksom, han vet det. Han är som en gud i den här världen. Liksom. Mm. Han sa att du har 7% chans att en av de här embryona ska fungera.
Mm.
Trots allt. Eftersom du har gått igenom mycket med cancerbehandlingar. Du har gått alltså, under hela din livstid. Du är ganska gammal. För då var jag ju 37.
Mm.
Men jag tänkte att ja, men 37 är bättre än 40 i alla fall.
Ja, ja. Precis.
Jag menar,
du tänker positivt.
Jag ser det som någonting i alla fall. Ja. Ja. Så jag sa, ja, du ser 7%. Jag ser liksom världens möjlighet här. Mm. Jag ser en dröm verkligen gå i uppfyllelse, bli mamma liksom.
Mm.
Men då var det ju inte en chans när vi väl sparade och frös ner dem. Fanns det ju inte en chans att vi tänkte att vi skulle skaffa barn då. För då var jag ju fortfarande, visste ju inte ens om behandlingen skulle fungera på mig och sådär. Men när den väl gjorde det så började vi då tänka på vad vi ska göra.
Mm.
Och det kan jag säga, det var inte lätt.
Nej, det förstår jag.
Oh my god.
Det här var, jag kan inte det ens föreställa mig, men hur gick tankarna där liksom?
Ja, alltså bara tanken att skaffa barn när man vet att man lever med en sjukdom som kommer döda en.
Mm.
Förr eller senare liksom.
Mm.
Och alla skuldkänslor. Alla skuldkänslor som kommer med det. Mm. Och alltså vi var tvungna att så här, och framförallt jag var tvungen att sörja för det barnet.
Mm.
För den sorg det barnet skulle ha innan jag ens hade ett barn.
Mm.
Alltså jag var tvungen att gå igenom hela den emotionella resan liksom. Allt det där. Mm. Och det var så jobbigt. Jag träffade terapeut och så när folk frågar mig liksom hur tänkte jag, alltså det var ju inte ett lätt beslut. Det tog tid att processa och det tog tid att bara gå igenom hela den här emotionella resan. Både för mig och min man.
Mm.
Att han var tvungen att vara okej någonstans. Att han kommer att vara ensamstående förälder.
Mm.
Och ha ett barn som kommer att sörja sin förälder om det barnet ens kommer ihåg föräldern.
Mm.
För det var också något jag var tvungen att vara okej med, att jag kanske går bort innan mitt barn ens kommer ihåg mig.
Mm, just det.
Och du vet, alltså alla de här grejerna var jag tvungen att processa redan då. Innan vi ens hade börjat tanken att liksom gå igenom med surrogatmödraskap eller någonting. Mm. Så var vi tvungna att gå igenom hela den här liksom, sörjeprocessen.
Ja.
Vilket är helt galet egentligen. Men det var som man fick liksom föreställa sig hur allting skulle bli i framtiden.
Mm.
Någonstans. Både för en själv och för barnet.
Mm.
Alltså det är ju så svårt. Så svårt.
Ja, det förstår jag. Vad svarar du på...
Åh, vad vi grät.
Ja. Vad svarar du om någon kanske till och med har sagt, jag vet inte, men om någon liksom kommer med argumentet att skaffa barn i din situation är ett egoistiskt val?
Ja, men det fick jag ju flera som sa.
Mm.
Helt klart. Men det var oftast människor som inte kände mig som person. Som inte var nära oss på något sätt.
Mm.
Som inte riktigt förstod vår situation. Och inte kände till att det här med barnlängtan är inget som jag har liksom bara kom till mig när jag var 37 år gammal. Utan det var något som har varit med mig sedan jag var 25. Liksom.
Mm.
Det har varit en lång tid.
Mm.
Och så många försök. Och så mycket sorg. Och så mycket liksom. Det går inte ens så. Man måste ha känt till det här för att förstå.
Mm.
Att det var inte ett enkelt beslut, men det var ändå ett beslut som behövde göras. Och sen så tänkte vi då, och det jag brukar säga till folk är, och vad som sen till slut gjorde att vi bestämde att gå vidare med surrogatmödraskap och försöka. Det var att vi tänkte så här, tänk om jag är en av de där som lever jättelänge med den här sjukdomen. Mm. Tänk om jag är en som lever 15-20 år med den här sjukdomen. Om jag är en av, jag känner faktiskt flera stycken som gör det.
Mm.
De har gjort det liksom innan alla de här fantastiska behandlingarna kom. Tänk om jag har en sån där kropp som bara reagerar bra på behandlingar och så. Mm. Och hur skulle det kännas om vi inte tog den här chansen? Skulle vi gå resten av livet och ångra att vi inte gjorde det?
Mm.
Jag vet ju att för mig skulle livet inte vara värt samma. Nej. Helt enkelt. För, för mig har det alltid varit så stor del.
Mm.
Och om jag inte ens hade försökt. Jag skulle ju ångra det. Och jag är en sån person som jag vill inte ha ångerkänslor.
Mm.
Jag vill inte känna, när jag ligger i min dödsbädd, vill jag inte säga att jag skulle ha gjort eller jag finns inte i min värld. Jag har aldrig varit sån och kommer aldrig att vara en sån person. Så att det var en stor del i det helt enkelt. Att det kan vara så att jag lever väldigt länge.
Mm.
Och den kärlek och det liv det barn kommer ha, det kommer vara fantastiskt.
Mm.
Och ja, alltså vårt barn är så överröst med kärlek, det är alla barn, men liksom man förstår ju att det man har är så speciellt.
Mm.
Det är så unikt och det är något som man inte ska ta för givet en enda sekund liksom.
Nej.
När man har kämpat så länge för att komma dit.
Ja.
Men sen den andra saken är att jag har en enormt fin familj. Både jag och Chris har fantastiska familjer. Mm. Det finns så mycket kärlek runt omkring oss. Att det barnet kommer aldrig vara utan.
Mm.
Barnet kommer alltid ha en underbar, liksom, kommer ha ett bra liv utan mamma också.
Mm.
Det kommer att gå och det kommer att finnas stöd där. Hade vi levt i en annan typ av situation där det barnet inte skulle ha kärlek, inte ha familj runt omkring sig eller någonting sånt där, då hade det varit en annan sak.
Mm.
Men nu vet jag ju det. Jag vet ju att vårt barn kommer ha det.
Mm.
Så att ja, till slut kommer vi fram till det.
Mm.
Vi kör på.
Mm.
Vi får se. Vi har väldigt låg chans, men jag tror att det kan gå.
Ja. Så. Hur funkar det då i USA? För då var det surrogat som gällde.
Mm, ja, alltså vi kollade ju det där med adoption långt innan. Men det är väldigt sällan att det går igenom när man har lever med en terminal disease.
Mm.
Och det skulle vara så mycket heartbreak och inte ens med garanti att man får adoptera till slut.
Mm.
Så för oss var ju det enda som fanns kvar var surrogatmödraskap. Och det som jag hade liksom från när jag bott i Sverige och hört om surrogatmödraskap hade ju varit så här, något som var hemskt, som man inte ska göra mot en annan människa och hej och så där. Det var ju vad jag hade, de referensramar jag hade från det.
Mm.
Men helt plötsligt kom jag in i en värld där allting sa att nej, men så är det ju inte. Det beror ju helt på var det görs och hur processen är kring surrogatmödraskap i just det landet. Eller i USA är det till och med olika från stat till stat hur det fungerar.
Mm.
Och just i Kalifornien där vi bodde då, det är ju väldigt gay-friendly. Mm. Väldigt gay-friendly. Så att där har man ju gjort surrogatmödraskap under en ganska lång tid.
Mm.
Så man har ju satt upp då de bästa förutsättningar som finns för surrogatmammor. Och surrogatmammor är ju inte de hjälplösa människor, utan det är ju kvinnor som vill hjälpa andra människor. Mm. Om det är gay families som vill hjälpa, eller om det är någon som i vår situation de vill hjälpa. Det finns ett altruistiskt liksom anledning varför man gör det. Man gör det inte för att bli rik liksom, eller få pengar, även om man får väldigt mycket pengar. Men en av förutsättningarna att man får göra är att man har en god ekonomi, god hushållsekonomi. Annars får man inte, alltså om man är fattig så får man faktiskt inte vara surrogat i USA.
Mm.
Framförallt inte i Kalifornien. Så att man måste kunna visa att man har en god hushållsekonomi, att man har jobb.
Mm.
Att man har ett bra familjeförhållanden.
Mm.
Så de gör ju alla såna här intervjuer Och surrogatmammorna, de blivande surrogatmammorna, de får till och med gå igenom liksom psykologsamtal och sådär. Så att man vet att det här gör de på sin egen. Alltså det är de själva som har valt att göra det här. Det är inte någon som har tvingat dem till det för att förskona sig eller något sånt där. Så det är en ganska stor process kring det här. Och surrogatagenturerna som är bakom detta, de är oftast drivna av och ledda av, alltså de som jobbar inom agenturen har varit surrogatmammor själva.
Okay.
Så att det är så här, allting är kretsat kring att surrogatmamman är i centrum och har det absolut bästa. Det är så många inblandade, från advokater till terapeuter till dietister till, alltså det är därför det kostar så mycket också. Du som blivande förälder betalar ju för allt det här.
Just det.
Du måste ju se till att liksom de får den bästa, ja, de har bra mat och bra liksom, de har tillgång till det de vill ha. Och vill surrogatmamman, ja men jag vill ha en helt ny garderob med liksom de här kläderna, så ska de ha det, för att det, man ska bara, det är helt enkelt surrogatmamman som bestämmer och man gör precis vad de vill. Helt enkelt. Okay. Det är ungefär så det är. Nej, men de blir så här drottningar i det här. De är omhändertagna liksom.
Ja, kan tänka mig. Men hur var reaktionerna från Sveriges sida, dina vänner i Sverige och familj i Sverige och sådär?
Vänner och familj, alla de var absolut, tyckte det var fantastiskt det vi skulle göra. Det var ingen av dem som var emot det överhuvudtaget. Men folk som inte kände mig. Jag har ju fått väldigt mycket negativ, inte media, men negativa kommentarer och kritik från liksom folk som inte känner mig. Som kommenterar på artiklar eller kommenterar på intervjuer eller you just name it. Så du kanske får bakslag här via podden att det är liksom... Och som är, för det finns de som är väldigt anti och vill inte öppna upp ögonen för att det är, fungerar olika beroende på var det här görs. Det är inte precis som du kanske... För grejen är, om du inte har det legalt, om det inte så att säga, finns någon kontroll över det. För det är folk i Sverige som åker till andra länder och gör surrogatmödraskap. Och istället för att de gör det i sitt egna land där det kan liksom verkligen kontrolleras alltihopa och man kan göra precis som i Kalifornien. Det går ju verkligen att göra det. För det finns människor som vill hjälpa andra människor. Varför ska de inte behöva få göra det då liksom? Och sådär, då kommer de ju hamna i en situation där de är ett land där de inte känner till kulturen eller vad som händer och vet inte om förhållandena är bra för surrogatmamman eller inte. Man har noll koll på hur det kontrolleras överhuvudtaget. Det är det som blir då baksidan av det. Att, och det är det jag försöker få folk att förstå. Att jag är också anti-surrogatmödraskap där det görs som trafficking. Liksom, eller som det görs. Såklart jag är. Jag är fan en feminist. Jag är för kvinnors rättigheter, kvinnors val av sina egna kroppar och allt sånt där. Så klart att jag inte skulle vara okej med det. Jag skulle aldrig vilja utnyttja. Men jag har blivit kallad för hallig på grejer för att jag har liksom använt surrogatmödraskap. Alltså gått igenom den processen. Och har en surrogatmamma. Och det roliga är att liksom, Misha då, vår surrogatmamma, hon... Alltså jag tror inte jag har träffat någon som är så bära som hon är. Det finns ju ingen på denna jord som kan säga till henne vad hon ska göra. Liksom. Hon är så jäkla grym. Och när jag sa till henne att det finns sådana som tror att jag har utnyttjat din kropp. Och så, those fuckers. Och bara, så hon blir så här väldigt emotionellt liksom laddad av det. Och så där. Jag bara, de känner ju inte dig tydligen. Liksom så. Men man får ju en relation med surrogat. Alltså vi är ju vänner for life. Det är ju så här.
Vi kommer ju gått igenom det här tillsammans. Liksom.
Ja, alltså Alex kommer ju att träffa henne. Nu har det ju varit covid så vi har inte kunnat åka till San Francisco. Men planen var att vi skulle vara där minst en gång per år. Så att vi kunde alla ses tillsammans och sådär. Och vi pratar ju med varann och vi är ju vänner på Facebook och vi är varandras liv liksom. Och jag menar, hon har gått igenom skilsmässa nu och så. Och det är ju inget som liksom, det är klart att vi vet om det och vi liksom pratar om det och sådär. Så att det är inga konstigheter. Man blir ju, det är ju som att få in en ny människa i ens liksom närmsta krets liksom, ens familj och vänner och så, som alltid kommer vara där.
Kände ni direkt när ni träffade henne att det här kändes rätt?
Ja, hon var ju verkligen sån att alltså för mig, jag är ju sån person, jag är ju väldigt där, jag känner på en gång om jag får bra kontakt med någon eller inte. Vi båda blev bara förälskade i varandra, kan man säga. från första ögonblicket. Men hon var inte vår första då. Utan vi hade blivit matchade innan. För det blir lite som en matchmaking. Så man går på typ så här dejter typ. Och lär känna varandra. Och om man inte känner kemi och så där mellan varandra. Så vet man ju att man kanske inte blir så lätt. För att det är jätteviktigt att man har en god relation. Att det, eftersom man är ju varandras liv. Liksom. Mm. Ganska intimt så. Men vi hade fått den. Och av olika personliga anledningar för den personen. Så kunde hon inte göra surrogatmödraskapet längre. Hon var i fel tid i livet liksom, helt enkelt. Så då gick vi igenom det igen. För med den första blev det verkligen så här. Åh, vi kom så nära och vi blev så otroligt bra vänner liksom. På en gång och börja prata. Du vet när man bara känner så här. Man bara klickar på en gång. Och sen, jag trodde inte jag skulle känna samma för någon igen då. Efter det. Jag bara, men det är ju inte möjligt att man kan liksom. Men de är så otroligt bra på att. För man får ju så här frågeformulär innan. Det är ju som ungefär match.com och sådana. Man får ju frågeformulär innan. Som är väldigt så här på djupet personliga frågor. Som de då matchar med. Surrogatmammor som har liknande liksom, värderingar och sådär. Så att det är inte så konstigt då. Även om man är inte rent liksom, socialt i samma, hänger i samma kretsar eller i professionellt eller så. Så har man ju ändå, vi har ju alla människor alltså våra fundamentala liksom, värderingar. Hur vi ser på livet och så. Och det är det som vi klickar med. Så att vi kände ju på en gång att vi blev så här. Den här tjejen som färger håret i olika, alltså hon hade ju typ så här kanske tre olika färger i håret då samtidigt, och hon har typ så här, hon älskar såna här t-shirts, som så här grafiska t-shirts som har så här sjuka budskap på, som är så här ganska roa, så här ranchy men roa budskap. Men hennes person var bara så här, I love you. Jag bara, det här är underbart. Så vi kommer ju alltid ha en speciell, speciellt förhållande helt enkelt. Det är jättetråkigt att vi bor så långt ifrån varandra nu, men med covid och sådär, att vi inte kan åka dit. Men vi ska så småningom. Och jag är så glad nu, jag ser fram emot att Alex får träffa henne. Nu när han förstår bättre. För han träffade henne. Vi var där ett år. När han var ett år. Men då var han ju inte riktigt medveten. Men när han blir. Han är ju mer medveten nu. Så det ska bli jättekul att se hur han reagerar.
Alltså, hur kändes det när ni fick veta på att det hade funkat? Att hon var gravid?
Oh my god. Det var. Du kan tänka dig då, sen 25 års ålder så hade jag aldrig fått ett positivt graftest.
Nej.
Aldrig. Fast efter så många försök. Så när det väl kom, jag kunde inte tro det först. Jag var verkligen så här, jag kunde inte tro det. Det liksom gick inte att ta in överhuvudtaget att det verkligen var på riktigt. Men alltså för allting kom ju till henne först. Och så pratade hon med oss då och berättade. Så hon fick veta först och sen ringde hon oss. Och vi bara... det var otroligt. Det var Vi gick liksom igenom både så här chock. Det här är inte sant. Vi är gravida. Chock, det är inte sant. Vi är gravida. Alltså det var verkligen så här upp och ner. Men så är det ju för alla liksom. Man blir ju, om man har planerat och det här är något som man har liksom jobbat på att göra. Och sen så skulle hon göra gender reveal. Det var ju hur kul som helst. För vi gjorde det här NIPT-testet. Man tar blod och så kollar. Så då vet man ju både kön men också om kromosomförändringar och sådana saker. Så då, som sagt, hon får ju allt resultat först. Så vi tänkte så här att hon ville göra någon så här speciell gender reveal event av det hela. Men vi sa till henne, men du kan skicka i alla fall kromosomresultaten först. Så kan vi i alla fall veta det först. Ja. Men då tog hon kort på hela det pappret. Okay. Där också kön stod.
Ja. Så ni visste redan.
Och hon kom på det typ 2 sekunder efter. Så vi fick liksom förokopi på det en text. SMS. Och sen så, fuck! Jag förstörde gender reveal. Liksom. Då var det väldigt stort och tydligt att det var en pojke. Liksom.
Galet. Ja.
Ja.
Hur kändes det då liksom att veta att du ska få ett, liksom, nu ska bli mamma förälder men ändå stå vid sidan av så att säga under graviditeten?
Det roliga är att innan allt det så trodde jag att det skulle bli jättekonstigt. Och jag trodde att jag skulle bli ledsen och vara liksom. Men helt ärligt så var det kändes inte märkligt allt. Det var inte liksom, det är klart att vi vissa tillfällen kände att vi har inte liksom, jag har inte, bär inte barnet inom mig och så, men vi hade så fin relation med Misha att det blev aldrig konstigt liksom. Tiden bara flöt på och det bara gick liksom. Vi var ju med på alla besöken, vi gjorde ju alla grejer som hon gjorde, så att vi var ju med henne på allting. Och det var typ som att jag var pappan. Så vi var som två pappor liksom. Så ungefär som papporna upplever graviditet kan man säga. Så det var väl så jag fick uppleva det också. Men eftersom jag hade redan accepterat och redan långt innan förstått att jag kommer inte bära barn själv. Så hade jag redan gått igenom den liksom emotionella processen i att inte vara den som bär barnet. Så därför tror jag att det gick bättre. Att det gick vägen liksom. Och sen gjorde vi saker som typ vi skaffade såna här hörlurar som man har för som man lägger på magen. Där både jag och Chris liksom pratade massa, både sånger och vi sjöng och vi pratade, vi berättade om våra liv, vi berättade liksom så att han fick höra vår röst och hon hade alltid på den när hon jobbade. Så hade hon på den så att han fick höra oss.
Fint.
Så att det var, men vi gjorde sådana saker som man kan liksom vara nära trots att det inte var den som bär på barnet. Liksom. Och hon var ju så okej. Men hon kom ju på, vi gjorde ju baby shower där hon var såklart den som alla liksom tog och sådär. Och det var inte alls konstigt heller. Jag vet inte, det är väl för att jag processade så mycket redan. Vi gick igenom så otroligt många emotionella processer att det fanns inte plats för mer. Liksom. Det var redan gjort. Det enda jag kommer ihåg, jag blev så spannat, för vi var och så på sjukhuset då. Vi kan säga att det var jättehäftigt. Förlossningen. Hon ville stå, återigen surrogat, att mamma bestämmer. Hon ville göra kejsarsnitt. Då gör vi kejsarsnitt. Det är du som bestämmer. Och vi bestämde ett dag då. Det är därför jag och Alex har bara 3 dagar mellan oss.
Okay.
För att han var ju beräknad så nära in på min födelsedag. För jag fyllde 23 oktober och han 26. Väldigt nära, men jag ville ändå inte att det skulle bli samma dag som mig. Det hade ju varit lite tokigt. Så det var det enda jag kunde vara med och bestämma helt enkelt. Att det inte skulle vara på min födelsedag. Och jag var ju med då. De lät ju bara mig vara med i operationsrummet. Så Chris var ju med utanför och titta in. Och det här har vi filmat och det har vi foton på allting. Hela den här processen. Och jag står och jag är vid Mishas huvud och liksom ja, men är så här gosa med henne så att hon liksom är lugn. Men det är mig själv som jag försöker lugna ner. För hon var ju hur coolt som helst liksom. Och sen hör jag, det gick så fort. Det gick så fort. Och bara, här kommer ett hårigt barn. Och så bara, hela den upplevelsen. Och sen bara liksom fick jag komma fram direkt till bordet där de väger. Och så där. Så fick jag klippa navelsträngen igen fast de redan hade så att jag klippt den. Och sen tog de hand om Misha såklart, för det var ju kejsarsnitt så de var tvungna att ta hand om alla operationsgrejer och sådär. Och sen så fick Chris också komma in och så kom vi till vårt, och vi bestämde då, tack vare att Misha ville ha det så också, att vi skulle få rum bredvid varann. Att hon skulle vara med oss även efter och sådär. Så hon fick ju såklart träffa honom så fort hon kände att hon orkade och var liksom.
Och hur var den känslan liksom, förlåt, hur var den känslan där att det liksom är ert barn men hon har burit, alltså just i den situationen när man så här vill du hålla barnet som du har burit, förstår du vad jag menar?
Att det blir lite så, alltså jag tror vi hade så fin relation så att det inte blev konstigt liksom. Vi pratade öppet om allting, vi var väldigt liksom ärliga och öppna om saker och ting tillsammans. Så vi hade ju det som är också väldigt fint i det här är att de har en handläggare som är typ för alla praktiska saker. Så att vi som blivande föräldrar och surrogatmamma inte behöver gå igenom sånt tillsammans. Vi går bara igenom själva, alltså hela allt annat, själva resan tillsammans, men inte de här praktiska detaljerna som kan vara, eller ekonomi eller inget och sånt där. Så det hade vi en annan handläggare som också var surrogatmamma. Så att hon jobbade på agenturen och var surrogatmamma samtidigt. Men det är typ, du ser bara surrogatmammor när du är inne i den här världen och sådär. Och hon är också Facebook-kompis med så Daryl, så jag har väldigt mycket kontakt med henne också. Men det kändes liksom, det är därför det kändes som att vi hade ändå liksom under all den här, det är ju en ganska lång tid innan ett barn kommer till liksom. Så att vi var ju redan okej med allt. Det kändes inte alls konstigt att hon skulle hålla liksom Alex efter, och hon gosade med honom och höll honom så länge hon ville liksom. Hon ville ge lite av råmjölken också i början, så då tog vi emot det. Det som var irriterande var ju på sjukhuset att framförallt eftersom de visste att det var ett surrogatmödraskap, att det var någon sköterska som kom in och bara såhär, nu ska jag visa hur du ska amma. Jag bara, ursäkta, liksom, ja, nu får du nog gå ut och ta reda på lite mer innan liksom. Och att folk har något emot att man ger mjölkersättning. Och alltså det här
just det.
Att man ska skämmas för att man gör det eller något sånt där.
Ja.
Och så det var ju sånt som gjorde mig ganska förbannad på folk som hade åsikter om det. När de inte visste allt om vad som pågick liksom. Men annars var det ju, men det var så fint alltihop. Och hennes, det var ju inte bara Misha. Vi blev ju vänner med hela hennes familj också. För vi var ju med på så här Sunday Pool Funday-dagar. Och vi var ju med på såna här familjeträffar, släktträffar som de hade på söndagar. Som de hängde och så. Så de kom ju också till sjukhuset och träffade Alex och sådär. Så det var ju, vi hade ingen familj där. För vi hade ingen som bodde där. Men hon hade ju det, så att alla hennes familj fick bli vår familj där som kom och gratulera och allt det där. Så.
Men du, jag måste ju bara fråga, vi har inte ens kommit dit. Men alltså, hur kändes det att vara förälder?
Bli mamma? Ja, alltså det var ju out of this world, om jag får använda det uttrycket. Men det var verkligen så här, det var som en magi liksom. Att det här är en saga som vi går igenom. Att det verkligen är sant, att det händer. för både mig och Chris faktiskt, inte bara mig, utan eftersom det var ju så otroligt mycket vi gick igenom för att komma, för att komma dit. Men jag är ju, jag brukar säga det, liksom, jag tar ju vara på de sekunder jag har, de minuter jag har, de timmar, dagar, allt. Jag tar vara på dem. Jag är mer närvarande i dem med Alex än vad jag tror att många föräldrar liksom kanske inte tänker så. Att man är närvarande du vet, i ens barns liv. Alltså,
nej, antagligen inte på samma sätt som du gör det, som är mer medveten.
Ja, precis. Att man medvetet är där. Liksom. För att jag tänker ju på det. Och det finns ju ingen anledning att tänka på det om man inte är i en sån situation. Liksom.
Ja,
och jag blir ju också såklart, väldigt ofta så blir jag ju, framförallt när jag blir påmind att jag kanske inte är här för just den här milstolpen i hans liv. När folk pratar om när vänner eller familj eller även när Chris nämnde något som är så här om en framtid, typ Alex skolgång, vad ska han gå i skola och vad ska han sporter och hej och ja, men du vet, sånt triggar ju såklart att jag vet att det finns ju en väldigt stor chans att jag inte är där för de grejerna, och då bara då öppnas tårgångarna där och bara liksom, det är jätte tufft. Så är både liksom väldigt i liksom situationerna, jag är väldigt närvarande i vad som händer i Alex liv, och när vi är tillsammans så varje liksom stund är ju värd allt. Samtidigt så är det också att jag sörjer flera gånger. Alltså det kan hända flera gånger i veckan att jag liksom, vi pratar om någon framtidsgrej. Vilket man gör. Alltså man tänker nog inte hur mycket man pratar om ens barns framtid. Liksom.
Nej, precis.
Utan att medvetet tänker på att det är det man pratar om. Men även något som kan vara 1-2 år från nu. Liksom. Men för oss som lever på lånad tid och inte vet hur nästa 3 månaders röntgen kommer se ut.
Nej, exakt.
Då är ju det en trigger.
Ja, det förstår jag verkligen. Men ja. Alex är ju 3 år idag. Det är rätt otroligt.
Ja, idag.
Jag tänker vi ska prata mer om det här med föräldraskapet. Att leva med cancer som du gör. Och samtidigt vara mamma och allt vad det innebär. I Barnet går lite längre fram. Men... ja, jag vet inte riktigt ens hur jag ska sammanfatta hela din otroliga resa. Det är otroligt att höra dig berätta om allt det här och att du äntligen fick ditt barn efter så många år. Ja. Sorg och kamp. Och på ett så då, liksom för oss svenskar framförallt, väldigt okonventionellt och naturligtvis omdebatterat sätt. Det är ju också väldigt intressant att höra hur det kan funka.
Ja, men han är min ögonsten, han är mitt hjärta, han är min luft, han är mina vingar, han är allt. Alltså alla klyschiga ord du kan hitta. Och jag tror att han ger mig liv också. Jag tror någonstans att det jag ser genom hans ögon, det jag upplever varje dag genom hans ögon, lägger till tid och energi och ger mig styrka att kämpa för mitt liv. För det är ändå, i slutändan så är det för honom jag kämpar. Det spelar ingen roll alla andra, alltså det är klart de spelar roll, men han är ju den ultimata, det är han jag kämpar för att han är kvar vid liv. Hur tufft det än är, hur många jobbiga grejer jag än är med om, och det har varit väldigt många sådana jobbiga stunder, men han är värd varenda minut av det.
Jag har liksom inga svar. Jag har inga ord att komma med, känner jag.
Nej, men så är det. Ja.
Tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig.
Tack ska du ha. Otroligt. Det var jättemysigt.
Tusen tack Adiba Barney för att du tog dig tid och ork att samtala med mig. Jag vet att en sån här lång intervju verkligen tar på krafterna. Vill du läsa mer om Adibas historia så tipsar jag om boken När livet ger dig kaktusar, gör margaritas. En bok av Adiba Barney själv. Stort tack till dig som har lyssnat. Jag vet att surrogatmödraskap ofta skapar mer frågor än det ibland ger svar. Och vill man diskutera ämnet så är ni varmt välkomna till mammagruppen på Facebook. Ha en underbar dag alla. Vi hörs alldeles snart igen. Kram på er. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.